Före julhelger och så här, då hade vi pratat om Jesu födelse och förutsättningar kring det. Nu är det ju efter nyår. Nu är Jesus född. Och jag tänkte fortsätta på den linan. Vad hände när Jesus blev född då? Ja, det hände en hel del. Någonting som jag klargjorde tidigare, det var att Lukas nämnde till exempel ingenting om de visa männen, men det gör ju Matteus ganska utförligt. Jag tänkte inte heller koncentrera mig så väldigt kring de visa männen. Det är några andra viktiga personer här som visar vad som hände när sanningen själv kom till jorden i form av ett spädbarn. Då var det vissa intressenter som var bara tvingade att reagera, och det är exakt likadant idag. Matteus evangeliet, 2:13. Jag ska bara summera lite. Det här sammanhanget börjar alltså med när de visa männen hade farit. Som ni känner till så kom de tre visa männen för att ge den nya konungen Jesus fina gåvor. De var ledd dit av en stjärna, eller de hade skådat i en stjärna att den nya konungen skulle bli född. De gick till Jerusalem och pratade vart är den nya konungen och sökte honom. Och Herodes fick reda på det, så han kallade till sig dem i hemlighet och ville ha reda på vad är det här frågan om. Efter att man träffade Herodes, så ville Herodes att man far iväg och leta rätt på den här nya konungen och kom tillbaka på en gång, så att också jag får reda på henne. För jag vill också hylla denna nya konung. Naturligtvis hade inte Herodes de avsikterna. Han ville bara få en chans att ta bort konkurrenten till maktens tron som han själv satt på. De tre vise männen lovade ju det. Men här tog Gud över. För det här, det står skrivet att de sen följde stjärnan. Tidigare hade de skådat i stjärnorna. Men här kom Gud med en stjärna som ledde dem, de tre vise männen, till Jesu födelseplats, Betlehem. Och de tre vise männen var alldeles jätteglada när de såg att de hittade, som det stod, i en krubba och så. Så för att fortsätta från det, då säger jag så här. Matteus evangeliet, 2:12. Här har de alltså givet sina gåvor till Jesus. De hade följt den stjärna som ledde till Jesus. Sedan kommer Guds nästa initiativ, och då till de tre visa männen då. Och sedan då min dröm hade blivit varnade för att vända tillbaka till Herodes, tog de en annan väg hem till sitt land. Här grep Gud konkret in för att de här tre personerna inte skulle gå och tala om för Herodes vart Jesus, det nyfödda barnet, fanns. Nästa steg som gjordes, det är det här. När de visa männen hade farit, då läser jag från 13:13 här. Sedan visade sig en Herrens ängel i en dröm för Josef och sa: stig upp och ta med dig barnet och dess mor och fly till Egypten och stanna där tills jag säger till dig. Till Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det. En Herrens ängel uppenbarade sin dröm för Josef och gav sina direktiv. Herodes är på jakt efter barnet. Fly undan. Det här är det frågan om. Man går och funderar många gånger. Det kallas för flykten till Egypten. Men när man följer Jesus så undrar jag om man fly. För här följde de ju direktiven från Gud. Så ska det heta flykten? Ja, för oss människor, för att vi kanske ska förstå det. De följde ändå Gud, och det resulterade i att Jesus överlevde. Från 14:14. Josef steg då upp och tog om natten med sig barnet och dess mor och begav sig till Egypten. Där stannade han tills Herodes hade dött, för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten: ut ur Egypten kallar jag min son. Sen har vi det här med Herodes barnamord. När Herodes såg att han hade blivit vilseledd av de vise männen. Det här vill jag stanna till och påpeka. Herodes hade inte alls blivit vilseledd av de vise männen. De följde inte hans direktiv. Det var ju Herodes som hade velat vilselett de vise männen och vara spioner åt han och komma och tipsa han om vart han skulle gå för att kunna döda Jesus. De flydde. Då blev han ursinnig och han lät döda alla de pojkar i Betlehem och hela dess omgivning som var 2 år och därunder. Detta enligt den tid som han noga tagit reda på de vise männen. Då uppfylldes det som var sagt genom profeten Jeremia. Ett rop hördes i Rama. Gråt och högljudd klagan. Rakel sörjde sina barn och hon ville inte låta trösta sig eftersom hon inte längre fanns till. Alltså, det här var ju Herodes den store, kallas det, som gjorde så här. Det fanns många Herodes. 6 stycken, naturligtvis. Herodes den store, han var ju känd för att vara oerhört grym. Han hade avrättat sin egen hustru. Han hade avrättat 3 av sina egna söner bara för att han var rädd att de konspirerades mot makten. Här kommer då Jesus och 3 utomstående gubbar här, och vise männen, kommer att påstå att han är den nye kungen. Ja, det är klart. Det är inte svårt att tro att Herodes den stora agerar här. Han dödar alla barn så att han är säker på att även Jesus är med. Men han känner ju inte till Gud. Han känner ju inte till att det var en ängel som talade om för Josef och familjen här att fly till Egypten. För de fanns inte med där. Så där ser det ut idag också. När den här typen av maktens folk står inför sanningen, då börjar man att bekämpa sanningen. Vi har väldigt mycket liksom av svårigheter idag. Olika läror som kommer ut, som egentligen går ut på att bekämpa Guds sanning. Det kan ha med vår sexualitet att göra. Det kan ha med Guds kön att göra, en kvinna eller man. Ja, om Bibeln uttrycker, säger Fadern om vår Gud, om Jesus själv kallar Gud fader för fadern, ja, det är ingen kvinna alltså. Men nu är Gud så fullkommen, så det är klart att det kan finnas kvinnliga egenskaper där. Men han är ändå könsbestämd till fader. Jesus, sonen, ja, hade han varit kvinna skulle han ha kallats dottern, självklart. Bibeln var ju noga med sanningen. Son betyder alltid man och dotter betyder alltid kvinna. Idag ser det lite annorlunda ut eftersom någon håller på själ och förinta människors olika könsidentiteter. Tillåt inte det ske, kära lyssnare, för könsidentiteten, den är bestämd av Gud. Var du född till man, var du man. Var du född till kvinna, var du kvinna. Och var tacksam och glad för henne. Du är skapad av en mästare. Det finns en tanke med den du är. Låt inte någon stjäla dig ifrån dig. Men maktens folk, de som själva vill vara som Gud, de som själva vill gå omkring och bestämma vad som är rätt eller fel, de kommer att bekämpa sanningen. Även den goda sanningen. Även den goda sanningen som är livet själv kommer man att bekämpa för att man hellre vill ha makt. Herodes den store var en sån person. Döda sina egna söner, döda sin egen hustru. Det fanns ju inte psykologer och sådana diagnoser på den här tiden. Han var kung, så han fick göra som han ville. Idag är det frågan om man skulle få för diagnos. Ja, inte är det någon bra diagnos han skulle få. Jag håller inte med psykologerna heller i en sån här fråga. Det här är ju frågan om besättelse och ondska som har tagit över hos en människa. Därför ser det ut så här. Det går inte ens att ställa någon psykologisk diagnos till sånt. Herodes var ondskan personifierad. Det går inte att ställa diagnoser kring det. Ondskan är alltid djävulen. Godheten är alltid Gud skapare. Nåväl, från 19 versen. När Herodes nu var död, sedan visade sig en Herrens ängel i en dröm för Josef i Egypten. Ängeln sa: stig upp och ta med dig barnet och dess mor och bege dig till Israels land, till de som ville ta barnets liv är döda. Han steg då upp och tog med sig barnet och dess mor och kom till Israels land. Men när han hörde att Arkelaus var kung över Judén efter sin far Herodes, vågade han inte bege sig dit. Och sen han i en dröm hade blivit varnad för detta, drog han bort till Galileens område. Han bosatte sig i en stad som heter Nazaret för att det skulle uppfyllas det som var sagt genom profeterna, att Jesus skulle kallas Nazaré. Jag stannar här. Det här uttrycket står på ett enda ställe, att Jesus skulle stanna kallas Nazaré. Så det är ju inte något jättebetydande, men det uttrycker ju liksom vilken hans hemväxt eller hemstad var. Men det är hans uppväxtstad det frågan om här, Nazaret. Och Nazaret, det var Marias hemstad. Betlehem, det var Josefs hemstad. Jag sa att det fanns flera olika Herodes. Vi nämner en här, Arkelaus. Det var ju han som fick den här delen av landet efter Herodes den store, efter farsan alltså. Den har vi Herodes Antipas, Herodes Filippus, Herodes Agrippa 1 och Herodes Agrippa 2. Det fanns alltså 6 stycken olika Herodes med ett efternamn. Och det ser lite förvirrande ut. För vi läser ju till exempel att Herodes Antipas var inte han som avrättade Johannes döparen. Men här står det ju liksom att Herodes dog strax efter att Jesus hade blivit född. Då går det ihop. Ja, det är sonen som heter Antipas helt enkelt. Herodes son. Det är farsan i den här släkten Herodes. Kallas Herodes den store.
Det är farfar.
Ja, farfar. Ja, farfar och farfars far. Om vi tar Agrippa också då. De kom egentligen från en som hette Antipas. Det var stamfaden i den här släktgrenen då. De tillhörde inte det judiska folket överhuvudtaget, utan de blev kung med ingiften och med romarnas tyckande. Nåväl, det som är anmärkningsvärt här är att änglarna är så väldigt aktiv, både i drömmar och aktiv, så styr de liksom, de styr inte, men de talar om och varnar. Stick, Herodes tänker döda det. När Herodes är död, hur får man reda på det? Det fanns ju ingen internet på den tiden. Ja, en ängel tar dem, du kan åka hem. Och då får de reda på liksom i förväg naturligtvis. Vi kan inte sticka iväg till Betlehem, för där har ju Herodes Arkelaus som styr nu. Och han är lika grym som sin pappa, så det vill de ju inte. Nej, men då kommer ju en ängel då och bekräftar det, och så åker de till Nazaret istället. Och då uppfylls profetian som Gud hade sagt många hundra år innan. Han ska kallas Nazaren. Han kallades ut ur Egypten. Han föddes i Davids stad Betlehem. Allting det där stämmer. Det finns några saker man får tänka på och korrigera om. För att den person eller den Herodes som dödade alla barn, det var Herodes den store. Men han dog alltså 4 år innan Kristi födelse, enligt olika källor. Och de här historiebeskrivningarna kring Herodes är ganska så trovärdiga, för det finns mycket material. Så att man kan absolut tro att det skedde så. Men däremot vet vi att vår tideräkning kring när Jesus verkligen föddes, den diffar ju på, ja, i vissa lägen 7 år, några gånger 3 år. Det beror på vilken grundtanke man ska ha. Även kalendern beror, vi kan ju få olika årtal idag beroende på vilken kalendertolkning vi ska hålla oss till. Men det stämmer ändå tidsmässigt. Jag brukar alltid uttrycka mig ungefärligt. Därför att när man har bara sett att så här är det väldigt ofta i Bibeln, så beror det helt enkelt på vilken beräkningsgrund man ska ha för olika saker. Jag menar, när Gud säger så här att för en dag, eller för Herren är en dag som 1000 år, och 1000 år är som en dag. Jag har hört alla möjliga tolkningar kring det. Jag tycker bara som så att de sätter in det där i ett normalt ekvationssystem som du får lära dig på gymnasiet. Då kommer du till slutsatsen noll. Alltså för Gud är tiden noll. Den finns helt enkelt inte. Då blir det ett vanligt ekvationssystem. Alla faktorer finns i den här beskrivningen där. Det är mitt sätt att tolka nu. Sen finns ju andra sätt som kanske också är rätt att tolka, liksom att det kanske faktiskt betyder någonting då, men jag vet inte vad man ska tolka det så. Men det är ena grejen. Sen när Gud uttrycker sin uppfattning om tiden, då sägs det så. Men när vi uttrycker vår uppfattning om tiden, då låter det helt annorlunda. Och det här måste vi liksom tänka på ibland när vi läser Bibeln. Är det, när föddes Jesus egentligen? Var det år 0? Ja, det var absolut år 0. Så vad är det som ska korrigeras? Ja, men då ska vi korrigera historiebeskrivarna som tycker att år 0 är inte detsamma som när Herodes stod, för det borde flytta fram då 4 år där. Men de har skrivit så mycket mer böcker och arkeologer och sånt där, så att det blir för mycket jobb, så vi håller oss till det här istället. De har väl rätt ungefär 4 år före Kristi födelse. Men så det, man ska baka ihop tiden här. Det pratas om samma år egentligen. Och Herodes stod ju alldeles efter att Jesus stod. Alltså år 4 eller år 0, sätt ihop dem istället, för det står så i Bibeln. Herodes stod strax efter att Jesus hade fött. Så det blir bökigt det här om det ska vara exakt. Men Bibeln uttrycker sällan någonting som det är exakt, för att det är inte det som är det viktiga. Det viktiga är andemeningen, att Jesus Kristus blev faktiskt född. Och himlen själv såg till att de som ville döda och förstöra räddningen, nämligen de mest obarmhärtiga, de som vill bekämpa sanningen så fort de kan, de är många på den här jorden idag också, de gör likadant idag. Men man kan inte döda livet. Det är också så att om det skulle bli röstning, till exempel, vad tycker ni om Jesus, är han Guds son eller inte? Så om liksom 8 miljarder personer på den här jorden skulle rösta nej, det är han inte, så skulle han vara det ändå. För att det är det som är sant. Jag kan inte rösta om man ska tycka om sanningen. Om någon frågar till exempel, finns solen på himlen? Nej. Man lär rösta för den här, det gör den inte, det är som månet här. Så. Men det finns där ändå. Det är bara det att det är moln emellan för dig som betraktar, så du kanske inte tror det just nu. Men hur mycket skynken har du inte före när du kan se sanningen Jesus då? Hur mycket moln det är för att du ska se att det är faktiskt sant. Han är faktiskt Guds son. Han sändes faktiskt av himlen. Han vakades hela vägen, och mängder med människor runt omkring fick olika uppenbarelser från himlen, under verk och allting. Som allting pekade på att det här är Jesus Kristus, det är löftenas son, det är himlens son, det är människans absoluta räddning. För du stackare som nu sitter fast i någon synd, vet om att du är syndare, du som alla oss andra. Är du lögnare, så betraktas du som syndare. Är du horkar, så betraktas du som syndare. Är du bedragare, så betraktas du som syndare. Lever du så att du som kar gillar andra karar och föredrar det, så är det en av synderna. Så du som har ljugit någon gång, fördöm inte de som har en annan sexuell läggning. Eller tvärtom. Ni är båda syndare. Vi är alla syndare. Och ingen av oss kommer till himmelriket om inte vi får förstå vad vi behöver förlåtelse för. Det är bara genom Guds förlåtelse, den som han utförde på Golgata kors, som gör att dörren till himlen är återöppnad för alla som har tagit emot den gåvan. Men vill du hävda att inte synd finns? Vill du hävda att du inte är syndare? Då har du gjort ditt val och det respekteras av Gud. Du tar inte emot den nyckel som ger dig det liv du ska ha för evigheten. Det är ditt val, det är inte Guds. Synden finns. Jesus kom för att synden skulle förlåtas. Förringa inte Guds extrema offer och nådegåva till mänskligheten bara för att du av någon fånig stolthet eller annan konstig religion hävdar att du inte behöver förlåtelse. Vakna istället över hur, vem du själv är i förhållande till skapelsen och verkligheten. Jesus Kristus är din räddning. Du är inte på något vis fördömd eller bortglömd av Gud. Det spelar ingen roll hur din synd ser ut. Så är det samma villkor som gäller för dig som för alla andra. Du måste ta emot Jesus Kristus som din personliga frälsare. För att det är den enda vägen som finns. Både från den skuld du bär på nu. Det är Jesus som är räddningen. När du blir förlåten så blir du också befriad från skulden. Jesus har strykt ett streck över skuldebrevet, står det. Om Jesus har gjort det, vad finns det andra för metoder? Ja, det finns alkohol, det finns narkotika, det finns konstiga mediciner som dövar de här känslorna åt dig. Men du kommer ändå att bära skulden ända tills att du går fram till Jesu Kristi kors och tar emot det han har gjort. För då stryks skuldebrevet, då tappar djävulen makten över dig. Och sen då som en bieffekt, det är väldigt skönt att bli befriad från skuld. Och går du bära mycket skuld så kommer du dra mycket felaktiga slutsatser också. Och det är sanningen som gör människan fri. Den sanningen heter Jesus Kristus. Och det är han som befriar dig från skulden. Det är han som är din väg till himlen. Det är han som är den sanning som gör att verkligheten kan vara det bästa du har upplevt i ditt liv. Så lämna ditt liv till han. Gör inte som Herodes. Om du gör som Herodes så drabbas du av samma sak som Herodes. Vad hände Herodes här? Han dog. Strax efter att han hade dödat alla gossebarn. Det tycker vi är rättfärdigt och riktigt. Så bör det vara. Och här behövde ingen människa agera. Gud själv såg till att Herodes dog. Det fick vara nog med ondskan där. Bli inte som Herodes. Bekämpa inte sanningen. För det kostar dig ett helt liv. Du kanske inte märker det nu. Men den dag du dör, då kommer du märka att du bekämpade din räddning. Lämna ditt liv till Jesus. Han är din räddning. I Jesu Kristi namn. Amen.